Välkomna till webbinariet där erfarna proffs delar med sig av sina bästa erfarenheter och insikter kring kundservice, digitalisering och hur du skapar framgångsrika och välmående team. Connectel erbjuder helhetslösningar som förhöjer upplevelsen både för medarbetare och kunder. Idag ska vi prata om digitalisering och kundnöjdhet med Aldous Lundin. Välkommen!
Tack!
Du är interimschef. Vad betyder det?
Det betyder att man kliver in i organisationer som har behov av ett tillfälligt chef. Så antingen är det på grund av att organisationen genomgår en förändring, någon chef som har slutat eller att man har en position som man tror sig kommer att behöva under en period.
Och då rycker du ut. Och var är du nu någonstans, Aldous?
Just nu är jag på ett aktiebolag inom Region Stockholm. Mm.
Hur ser uppdraget ut? Vad vill de att du ska göra?
Varför jag tackade ja till det här uppdraget var på grund av att under Region Stockholms paraply ska det här bolaget genomgå en digitaliseringsresa. Där kundserviceenheten är väldigt påverkad och det är där jag sitter som kundtjänstchef.
Mm. Och det är... Den processen och vad ni gör där, det kommer vi prata mer om. Mm. Det är liksom kärnan i det här avsnittet. Var började du din yrkesbana och hur kom du in på det här med att du är intresserad av hur kundtjänst funkar?
Jag började som säljare, som outbound-säljare, telemarketing. Alla som har jobbat med det vet hur tufft det är. Visar sig att jag är jätteduktig på sälj. Jag gillar sälj. Men det hände ibland att kunderna som man ringde upp till sa, men kundtjänst har redan löst det här. Och då kände jag, wow. Så man kan sitta på andra sidan, ta emot samtalen och driva försäljning. Och så hamnade jag på kundservice.
Mm. Hur länge sedan var det här?
2005 började jag med försäljning. Ja.
Och det var som en polett föll ner där för dig? Ja, du såg faktiskt, ett mönster?
Faktiskt. Det var faktiskt min man som introducerade mig till sälj. Jag hade ingen aning om vad försäljning var. Men han trodde att jag var bäst på sälj. Och det visade sig att, ja, det var jag.
Vi har ju dig med här idag för att du är väldigt bra på det du gör. Aldous har liksom ett dokumenterat track record och vi vill att du ska skryta lite för det här är skitkul att höra om. Berätta om några av de processerna eller uppdragen som du är särskilt nöjd med.
Ja, just när det kommer till försäljning och kundnöjdhet så är det inom e-handel en resa som jag gjorde som kundtjänstchef där jag sökte jobbet på grund av att jag såg vilka dåliga kundnöjdhetssiffror de hade. Och då kände jag att men här kan jag verkligen driva en förändring. Här kan vi göra nytta. Och där var jag och körde igenom hela den här processen med att hela bolaget ska jobba tillsammans. Det är inte bara kundservice utan säljenheten, lagerenheten, ekonomi. Alla ska kunna jobba enhetligt och driva just för kundnöjdhetens skull.
Berätta mer om den processen. Hur man enar målbilden och jobbar åt samma håll.
Men det är just det här att väldigt ofta i styre, alltså i själva ledningsgrupperna så har man väldigt tydliga mål med vad man ska nå. Man har satt en budget, man vet precis vad man ska nå. Sen går alla avdelningschefer till sina avdelningar och presenterar det till sin avdelning. Men du får aldrig ta del av vad det innebär i helheten. Och just att synliggöra den helheten och vara transparent i att kolla alla drar vi för att komma dit och tydliggöra what's in it for me för varje avdelning. Det skapar ett gemenskap.
Mm. Ska jag skryta lite åt Aldous då? Då gick ni från en kundnöjdhet på 1,9 av 10 till 8,7 av 10 på 3 månader. Det var väldigt bra gjort.
Ja,
det måste du vara nöjd med.
Det är jag väldigt nöjd med. Väldigt starkt team jag hade med mig.
Något annat uppdrag som du kan berätta om?
Ja, grejen är att jag har ju jobbat både liksom inom verksamheter som är driven mot business to business, business to consumer. Men jag har även jobbat i verksamheter man driver mot statliga, offentliga verksamheter. Där du inte riktigt pratar på samma sätt. Ett av de uppdragen var när jag jobbade på Semantics, jobbade inom tolkverksamhet. Och där behövde vi verkligen få driva det här med digitaliseringen genom hela bolaget och specifikt inom kundservice. Och ändra kundservicens roll ifrån ordermottagning till att faktiskt serva kund.
Och vad började du med då?
Ja, vi började just med att identifiera kundbeteendet. Vad är det som gör att våra kunder väljer? Vi hade till och med fax. som kom in till oss som order.
På 2000-talet?
Jajamensan.
Ja.
Men just det här att identifiera, men vad är utmaningarna från kundens perspektiv? Att driva digitaliseringsresan inte bara utifrån vårat behov som vi hade, utan även från kundbeteendet. Men vad är det kunden eftersöker? Vad är tryggheten att skapa lösningar utifrån kundbehovet?
Och jag frågar igen, hur visualiserade ni de här kundbehoven och hur förankrar ni dem hos medarbetarna så det verkligen blev så att jag gör det här för att jag förstår att det här är viktigt för vår kund, inte bara för att vi ska?
Ja, men just det här med att väldigt ofta så pratar man ju siffror. Och när du jobbar inom kundservice, det tror jag att alla känner igen, då vill du verkligen ge service. Och kunna identifiera internt, vad är service för oss? Är det verkligen att hjälpa en kund att ta emot en order? Eller kan ett system sköta det här och vi kan ta hand om kunden när kunden behöver oss? Där kunde vi visualisera själva What's in it for me på kundservice. Och tillbaka till kunden. Men vad är tillgänglighet för er? Hur lätt ska ni kunna driva den här orderprocessen? Vill ni verkligen skicka in med papper och penna? Eller vill ni kunna klicka och utbilda hela tiden? Vad är närvarande, informera och ta in inputs ifrån kund för att optimera den lösningen som man erbjuder?
Hur lång tid tog det där arbetet?
Jag var där 1,5 år. Och ja, det tog väl 1 år. Mm. Initialt trodde vi, hoppades vi, snabbt. Halvår är väl bra.
Du lär ju också av dina misstag. Säg någonting som gick mindre bra i just den processen som du nu i efterhand kan se. Men det där var värdefulla insikter och en värdefull läxa.
Ja, men jag tror att det där är för mig en livsresa hela tiden. Jag har för bråttom. Jag vill verkligen att det jag ser i visionen ska förankras här och nu. Och just det här med att få med sig ett team som har jobbat på ett visst sätt hela tiden. När du digitaliserar...
I åratal kanske.
Ja, och det kan handla om första jobbet till dagsläget. Digitalisering kan låta skrämmande. För att det kan låta som, om allt digitaliseras, vad har jag för roll? Mm. Den har varit en jätteutmaning och för mig har varit en självklarhet.
Vadå? Och digitalisering är ju många gånger effektivisering.
Ja.
Vi ska bort med lite folk och göra det.
Ja, fast jag håller inte riktigt med. Man behöver inte driva digitaliseringen utifrån att vi behöver göra oss av med folk. Utan för mig har det snarare varit att med befintlig verksamhet och resurs kan vi öka våra intäkter så här mycket. När man kan få in den i tanken hos verksamheten, ja, men det är då du får med dig CFO:n. Det är då du får med dig CTO:n. Att de är med på den här resan. Men vi ska ju faktiskt expandera. Vi ska ju bli större. Ja, behöver vi inte lägga budgeten på att anställa fler, utan kan ta in ett system som kan stötta oss och vi kan digitalisera. Ja, men då är det lättare att få med dem på banan.
Mm, då blir det mer lönsamt också.
Precis.
Och vad gör du då när du inser jag drar för fort? Jag går för långt före liksom mitt team.
Djupa andetag. Jag tror det är en utmaning alla känner igen som vill driva sina idéer framåt och som kan se visionen så tydlig för sig själv. Men åldern kanske, erfarenheten, men det gör ju att du hela tiden förstår att förankra, se till att alla är med. Förstår de? Vad är rädslan? Hela tiden göra sin SWOT-analys. Var är vi någonstans just nu? Och utifrån den börja ta nästa steg.
Mm. Och när du tittar då på processerna i båda de här uppdragen som du beskriver. Hur tänker du då kring liksom vad vi ska fokusera på? Vad vi ska lägga våra resurser? Vad vi ska jobba vidare med?
Ja, alltså för mig är det ju... När man har en vision så pratar man väldigt mycket... Alltså väldigt holistiskt. Man pratar inte i detaljnivå när man har visionerna. Och då blir det svårt när medarbetarna och teamen sitter med i de här samtalen och förstår det för sin vardag. Och just att kunna bryta ner det som sägs i alla de här jättefina graferna och powerpointsen som man visar till medarbetarens språk och dens vardag. Det är då du kan börja få dina medarbetare och faktiskt bidra själva till det.
Vad betyder det för vårt arbetssätt?
Precis. Mm.
Kan du bara en gång till förtydliga, du fick ju den där insikten på första jobbet, men hur kundtjänst samarbetar med sälj och marknad och också kanske bara rent praktiskt, alltså vilken sorts möten behövs, vilken sorts kommunikation behövs för att det där ska vara en helhet.
Ja, det här har nog varit, jag gjorde ju den här e-handelsresan då hade, och det var ett väldigt litet bolag. Jag tror att vi var kanske sammanlagt 20 personer och då är det alla som jobbade inom lager inräknade. Jag tycker att utmaningen har varit när jag har varit på de större bolagen och få den förståelsen in i större bolag. För där satt vi i princip rum i rum. Mm. Och det var inga svårigheter att få med alla.
På det där första?
Ja, men precis. Få med alla. Och det var där det ramlade liksom ner för mig. Att då började jag se hela den här kundresan. Och började förstå att, men vänta lite. Det här är vad det innebär i slutleden när vi ska fakturera. Ja, men då måste vi ju initialt jobba på det här sättet från marknadsenheten för att fakturan ska se rätt ut. Så att där började jag greppa det, men utmaningarna kom just när man kommer till större organisationer.
Man kanske är på olika plan, i olika byggnader.
Ja. Du jobbar hemifrån.
Ja, jobbar i olika system, ja. Har olika namn på saker. Precis, hur gör du då?
Ja, men det är just det här att jag tror att det är jätteviktigt att man identifierar de som möter kund. Vilka är det i din enhet? Vilka är det som jobbar mot kund? Och vilka är det som jobbar för en produkt? Att kunna särskilja de bitarna och förstå att ja, men alla möten med kund behöver genomsyras av samma anda. Vi behöver jobba på samma sätt. Vi behöver prata samma språk. Vi behöver säga samma sak. Kunden ska känna en trygghet hela vägen. För tillbaka till att säljavdelningen kan göra precis hur fantastiskt jobb som helst. Men för att de ska kunna bidra till tillväxten så måste ju resten av organisationen hjälpa till att bibehålla kunden.
Det här är ju mycket ledarskap också. Hur tror du andra beskriver dig som ledare?
Väldigt rak, väldigt tydlig. Visionen är väldigt, väldigt synlig för mig så att jag är väldigt transparent. Otroligt tuff men också frihet under ansvar.
Det vad betyder tuff?
Jag tycker verkligen att det finns ingen anledning att inte göra sitt allra bästa när man är på jobbet.
Mm. Du kräver mycket engagemang av dina kollegor.
Ja, jag känner att man är ju där för att bidra. Alla behöver inte bidra på samma sätt. Utan jag försöker alltid i teamen kunna identifiera, men vad är USP:en med just dig? Varför är just du här? Hur kan vi använda oss av det som du brinner för och utveckla dig för att kunna utveckla bolaget? Det kan vara så att du har personer inom kundservice som är otroligt duktiga på att prata med kund, men totalt värdelösa på administration. Ja, men varför ska de då administrera? Så att kunna hela tiden förflytta personalen utifrån både bästa förmåga men också från det som de, som jag ser, att de kan utvecklas och bli bättre på.
Mm. Ska vi prata om det här med ännu mer just digitalisering? För att det vi pratar om när vi säger kartlägga kundresan, ha helhetsperspektivet. Det går ju att göra det utan att ha perspektivet hur optimerar vi också den digitala lösningen för att göra det här. Men när vi säger då som du har nu ett digitaliseringsuppdrag och några av er som tittar kanske sitter också mitt i en sån process eller in i resa två. Alltså först har du bara gjort det digitalt för att överhuvudtaget ska kunna gå och liksom sen optimera. Vad är viktigt att tänka på här nu för att det ska bli så lätt att arbeta som möjligt, för att det ska bli så här kundvärde som möjligt, inte för dyrt?
Ja, alltså det jag upptäcker väldigt, väldigt ofta är ju att IT-avdelningen sitter och sen så får de inputs från massa olika håll kring system och vad de vill optimera. Men när du kan göra hela kartläggningen av kundresan, då kan du börja identifiera, ja men här har vi ett behov. Men då kanske inte bara initialt kundtjänsts behov, utan marknad kanske har samma behov. Säljavdelningen kanske har samma behov. Och du kanske har det även på onboarding. Ja, men helt plötsligt har ju det ett mycket större värde. Och dessutom avlastar du IT-avdelningen som du sitter och kravställer mot med fem olika enheter och kommer med en.
Så då tittar ni på det gemensamma behovet och så sitter ni tillsammans med IT då?
Ja, precis.
Mm. Och hur låter det när du sitter med IT?
Ja, det som är min roll väldigt ofta i organisationen, det är just den här att vara bryggan mellan det tekniska och det operativa. För väldigt ofta när jag kliver in på uppdrag, och det tror jag jättemånga känner igen sig på, IT-språket kunde lika gärna varit kinesiska för den operativa verksamheten. Och samma sak från den operativa verksamhetens sida, låter det som rappakalja för IT. Mm. Men när du kan ha personer som kan vara bryggan emellan och översätta behovet som finns och identifiera det med, tillsammans med IT i ett system, då helt plötsligt kan du få mirakel att hända. För väldigt sällan är det ju att de som jobbar inom digitalisering på IT-tekniska delen förstår hela flödet i det operativa. Och det är ännu mer sällan jag har stött på att de operativa personerna har den tekniska kunskapen för att kunna förstå vad systemet erbjuder. Och däremellan behöver du någon. Mm.
Och hur låter det när ni prioriterar?
När vi prioriterar så är det väldigt ofta, vi lägger det i rangordning. Väldigt mycket nice to have, need to have och must have. Det är ju lite sådana saker som man behöver identifiera. Men vad är det egentligen som är ett faktiskt behov? Och sen, det här skulle vara bra om vi hade, och det här vore väldigt härligt att ha. Så att kunna identifiera det och dessutom kunna förankra det i det operativa. Att, vad är egentligen ert behov? Är det viktigt att bakgrunden är grön? Det tar 20 IT-timmar att göra det. Kan ni vara nöjda med blå? För då kan vi
som fokusera, vi redan har.
Och som vi redan har. Precis, att kunna hela tiden fokusera på och synliggöra, men vad är en IT-timme? Att jag tycker att jag trycker på en knapp. Det kan vara väldigt mycket utvecklingsprocesser bakom. Och synliggöra det för den operativa verksamheten. Att de förstår. Ja, men då kan de börja säga att den där knappen kanske är okej att den ligger till höger.
Mm. Och då skapar det också respekt för processen och ja, vilka val ni har. Jag tänker bara igen hur det låter så att säga när... För du har ju både vad verksamheten alltså klarar av...
Vill du höra det proffsiga eller vill du höra hur det ja, verkligen
men jag tänker också på det här med att kundbehovet kan vara snabbhet eller högre tillgänglighet. Eller kundbehovet som ni har identifierat
ja,
och det där, är ju ändå det ja, som ska vara kvar i fokus.
Ja, men och det är där utmaningen kommer. För det är sällan när du, gör en, när du går till en CFO eller en CTO där, där du har identifierat att det här behöver våra kunder. Alltså det är inte direkt CTOns kund, det är inte direkt CFOns kund, utan deras kunder är ju någonting helt annat. Så du måste kunna lära dig vad innebär det för dem. Vad innebär den här resan för hela bolaget? Att ta bort det här ordet kund. Ja, vi vet inom kundservice, marknad, onboarding vad kunden betyder. Det vet alla på andra sidan också, men vi pratar inte samma språk där heller.
Så nu är jag CFO och nu kommer du in för att förankra det här och för att också säkra din budget.
Ska jag avslöja alla mina knep?
Ja, hur låter det då? Och jag tänker bara siffror och jag har inte ens mött våra kunder.
Nej,
på riktigt.
Precis.
Den jag och vdn sitter med våra Excel-ark.
Mm. Och det är då det blir också en brygga emellan det operativa. Och jag försöker ju alltid identifiera, men vad är målet för nästa år? Vad är det vi ska göra? Och kunna då berätta att amen, i budgetmålet så har vi satt till exempel att vi behöver 2 FTE:er till. Vi behöver 2 huvuden till för att kunna täcka den ökningen som vi ska göra. Men om vi skulle kunna lägga till de här timmarna i digitalisering istället, då har vi fått igen den kostnaden ganska snabbt på så här kanske 1-2 år.
Så du visar hur liksom investeringskalkylen ser
precis,
ut?
Precis, när jag pratar med CFO. När jag pratar med CTO så är det ju väldigt ofta, men istället för att vi ska komma med alla de här, för att det oftast när du inte har en digitaliseringsresa så är det så mycket incidenter som du rapporterar till IT. Det är backlog på backlog.
Mm. Och de sitter i drunkna i det operativa och hinner inte ge dig några utvecklingstemar.
Exakt. Mm. Och då kunna identifiera att om man gör vi den här förändringen, tar vi in det här systemet, kan vi jobba enligt det här flödet, få den här spårbarheten, då är det de här timmarna som vi kan dra bort ifrån er. Så att jämföra utvecklingstimmar med vad som faktiskt görs idag, och då pratar du på CTO-språk.
Och om du tittar idag, om du får drömma, går du att säga så här, vad tycker du då att IT ska jobba med om du säger en procentsats? Hur mycket ska vara backloggen och hur mycket ska vara utveckling framåt? För du är ju alltid utveckling.
Det beror ju helt och hållet på var man är i sin resa, i sin digitaliseringsresa. Jag menar, där jag är just nu så äter ju utvecklingsdelen upp väldigt mycket av tiden. Just på grund av att det är där i startgroparna. När vi kommer till förvaltningsfasen, ja men då behöver det ju inte ta lika mycket tid. Så att det är helt beroende på. Men självklart, precis som alla andra investeringar, när du investerar i digitalisering så är kurvan så. Du måste ta väldigt mycket höjd för att det kommer att ta resurser, det kommer att kosta, men du måste också kunna se det över tid och förstå och identifiera return of invest på just den satsningen du gör där. Vad betyder det och vart är vi på väg? Jag jobbar sällan, även om jag är inne på mina uppdrag väldigt kort, så jobbar jag väldigt sällan kortsiktigt. Utan jag är redan inne på år 3 och 5 när jag pratar både med CFO-er och CTO-er eller VD-er, oavsett vilka de är. Så är min plan, ja, men jag förstår, vi är här nu, men var vill vi vara om 3 år? Det är det vi håller på att bygga just nu.
Mm. Och jag tänker ibland att vi fortfarande, fast vi jobbar så mycket med digitalisering, inte är i den fasen där vi kan liksom skörda alla frukter av möjligheterna. När du ska beskriva, vi säger att du hade en väldigt förstående vd och CTO och CFO och ni sitter och ni samarbetar. Vad pratar ni om för värden som digitalisering av kundhantering och kunddialog kan skapa då?
Ja, när vi kommer till den punkten, då kan jag verkligen prata utifrån kundnöjdhet. Då kan jag prata om hur vi kan använda oss av referenser som försäljningspunkter. Hur vi kan använda oss av våran kundnöjdhet i marknadssyfte. Hur vi kan faktiskt börja få kunden att komma till oss i och med att vi är så pass digitala, då är det ett helt annat språk. När man har det här samförståndet, eller när man till exempel kliver in i SaaS-bolag, för det händer ju också att man kliver in, där är det ju, tanken är ju helt digital initialt, men du måste ju hitta nyckelpunkterna. Var ska du börja någonstans? Och då pratar vi helt annorlunda, då pratar vi verkligen. Ja, men vi vill ju att kunderna ska vara återkommande. Mm.
Hur mycket pratar ni om värdet av gemensam data, gemensam vy över kunden?
Ja, men väldigt mycket. Just den här spårbarheten som jag nämnde tidigare gör ju att det ger dig nyckeltal till hela organisationen. Det är det som är så spännande med att sitta på kundservice. För genom kundservice så kan ju du mata hela verksamheten med information väldigt, väldigt snabbt om du har spårbarheten i ditt ärendehantering.
Och idag när du sitter på det här uppdraget inom landstinget, hur ser strategin ut framåt för er? Hur låter den?
Ja, men det är helt magiskt. Det är en e-handel som är på gång och man jobbar väldigt, väldigt medvetet i att kunna effektivisera. För att här pratar vi om att vi ska, i offentlig sektor så är det ju en helt annan fokus. Här fokuserar vi på vad faktiskt uppdraget är. Och kunna hela tiden gå tillbaka till det och få verktyg till det. Att du har redan fått ett uppdrag. Och det är den du ska leverera på. Då blir det väldigt enkelt att kravställa mot det uppdraget. Mm. Det här behöver jag för att kunna uppfylla mitt uppdrag.
Och hur stöder digitaliseringen det målet?
Ja, men det är ju just det här att man kanske, just spårbarheten, just den här biten med att kunna följa ett ärende hela vägen och få ett avslut, att kunna mäta och ha mätbarhet, nyckeltal, att kunna jobba utifrån det. För jag tror att digitaliseringen är inte bara till för en effektivisering eller till för att dra in pengar eller kundnöjdhet, utan det finns ett jättevärde i medarbetarskapet också. För som medarbetare så behöver ju du känna, varför kommer jag till jobbet? Mm. När du har tydliga nyckeltal att följa och får uppdaterat hela tiden, då känner ju du också ett värde i det jobbet som du lägger ner. Mm. Så det är viktigt åt båda håll.
Och jag tänker, alltså för medarbetarengagemang, att inte sitta och leta, att inte veta att liksom svaret ligger i din inkorg. Ja. Och jag är beroende av dig, ålders och du. Mm. Och ditt arbetssätt, utan vi har ett arbetssätt och vi Precis. Har gemensamt språk, gemensamt verktyg. Vilka resurser skulle du säga i det uppdraget du har fått så behöver du för att stödja ditt uppdrag? Vad är helt nödvändigt för att du ska kunna göra det här jobbet?
Alla skulle jag vilja säga. Ja, men inte resurser utan mindset mer. Det är just den här biten med att men alla har förstått uppdraget. Alla behöver känna att även om man kanske inte älskar idén om digitalisering, att man förstår behovet, att den är väldigt transparent både nerifrån och upp, att teamen har fått säga sitt, men också i visionen ner, så att man liksom möts i det här. För väldigt ofta, som sagt, blir det att man har en vision, man trycker ner den, men man liksom har inte ägarskap ifrån det operativa. Och det är på grund av att språket är olika, man får inte förståelse för sin egen roll. Så att,
så tid med medarbetarna behöver du?
Ja.
För att förankra och skapa förståelse?
Ja, men precis. Och inte bara medarbetare, utan att hela ledningen jobbar tillsammans mot samma mål.
Kan man prata om tid? Hur lång tid saker tar? Du sa att du är inne kort här nu, kanske. Men om man är realistisk, alltså, pratar vi om månader, år för att verkligen få effekt i en verksamhet? Ja,
uppenbarligen så kan det gå väldigt, väldigt snabbt. Mm. Det beror ju helt och hållet på hur mogen din kundenhet är. Hur mogen är din organisation? Har du gjort din läxa? Det är den som är absolut viktigast. Jag brukar säga det, när man ska kravställa mot en digitaliseringsresa, så måste du veta varför. Vad har du för processer? Vad har du för rutin? Vad är det du ska digitalisera? Väldigt ofta pratar man just om det här med att vi ska digitalisera oss. Vi ska bli mer effektiva. Ja, men var? Var i din process? Ja, men då måste jag ha stenkoll på dina processer. Du måste ha stenkoll på dina rutiner. Och då vet du vilken del av det som ska digitaliseras.
Mm. Var vi kan få ut kraften, så att säga.
Exakt. Mm. Och ibland är det små insatser som gör stora skillnaden, för att du har en process som är så pass flytande att du behöver bara den här lilla, lilla tårtbiten för att det ska flyga. Ibland behöver du börja om på noll. Och då kan det ta år. Mm.
Kan jag fråga så här, alltså hur du håller nyfikenheten vid liv? För du säger, jag är ingen förvaltare. Och du gör ju den där kartläggningen av kundbehoven och processkartläggningen. Men sen så gäller det ju att fortsätta se. Och inte bara leverera och exekvera på sin plan.
Ja, alltså jobbet har ju aldrig slut. När du väl har, det är som en snöbollseffekt, när du har börjat rulla så märker du att det blir större och större. För så fort ett team ser att här sker det förändringar, då vill ju alla andra vara med. Och så vill man driva förändringen så att den här snöbollen blir bara större och större. Och det är därför jag tror att det är väldigt viktigt, just som jag säger, att man identifierar vilka saker kan vi lösa här och nu. Och ta de bitarna för att kunna visa proof of concept. Samtidigt som du gör det stora strategiska.
Mm. Så att det är två sorters arbete, kan man säga. Det är en medarbetarnära, engagerande,
precis.
Alltså säljande nästan av,
ja,
den här,
men
processen,
precis,
hör jag
precis.
Det säga. Om vi tar just digitalisering av kundtjänst, som ju kundtjänst är ju ofta ett team eller en enhet. Är det någonting du kan dela mer av som är en läxa? Så det här får ni inte missa.
Ja, det här kan låta lite kontroversiellt, men jag identifierar väldigt ofta den som absolut inte vill vara med på resan. Den personen sitter på alla mina falluckor. Och den personen kan ge mig så otroligt mycket information. Så det är liksom, räkna inte ut de personerna som sitter med armarna i kors och säger nej. För det är de som sitter på svaren på vad kan gå fel. För väldigt ofta, det kanske alla känner igen, så har de här personerna jobbat ganska länge inom organisationen. De har varit med om olika förändringsresor. De har ditt facit. Mm. De är bäst att ha med sig på den här resan. För när du har fått dem med dig, då kommer hela projektet att drivas av sig själv till priset.
Och hur bygger du den tilliten då som ledare? För jag kan tänka mig att, en gång till. Att det är därför du är uppgiven som medarbetare, för du har sett påbörjade processer som aldrig har slutförts eller
fel. Det har hänt att jag har lagt de personerna som projektledare och sagt det. Med tanke på att du är så emot det här, då vet du vad du skulle vilja göra. Då gör vi det ihop.
Mm. någon mer fallgrop eller någon läxa som du vill dela med dig av?
Jag har inte för bråttom. Ja. Låt saker ta sin tid.
Och sen tänker jag mycket på, vi har här i podden också pratat mycket om betydelsen av ny teknologi, till exempel AI, robotisering. Hur tar ni höjd i den lösning som nu projekteras för den teknik som kommer?
Ja, och den är ganska spännande för ett par av mina uppdrag. Jag har till och med jobbat inom medicinteknik och där jobbar man ju verkligen mot offentlig sektor. Och där är ju inte digitala mognaden stor alls. Men det man inte får glömma bort är att om inte man vågar satsa på de funktionaliteterna som finns idag, så när din klientell och din kund är redo för att ta emot det, då är du flera år bak.
Mm. Så du måste göra grundarbetet
precis,
nu och vara redo för att jacka in i nästa.
Exakt, och ha det som kanske en liten bigrej vid sidan av som du... Ja, men till exempel när det gäller AI så är det så otroligt mycket information som måste in för att den ska bli optimal. Ja, men påbörja den resan tills dina kunder är där. För då när de är där, då trycker du bara på en knapp och öppnar upp världen åt dem. Att inte vara rädd för att andra sidan inte är redo. Utan, men vi är vana människor och vi är trygghetsmänniskor som man kan utbilda och vara med och låta ens kunder bidra till ens digitaliseringsresa, då är de mycket mer benägna att köpa konceptet.
Hur mycket teknik måste du kunna, tycker du?
Noll.
Jaha.
Känner jag. För mig är det väldigt viktigt att ha en förståelse, men jag behöver inte kunna detaljer. Man är väldigt mycket generalist när man kliver in, både som interimare men också i den här rollen. Kan jag för mycket så kan det ju tendera i att jag tappar den här visionen och vågar inte riktigt vara med för att jag vet vad som kan gå fel. Så jag tror nästan att det är bra att inte kunna för mycket.
Mm, du kan bara önska och kravställa och visionera.
Jag brukar ta sådana här stora whiteboards och så brukar jag säga till de teamen jag kliver in i, om ni fick ha utopi, hur skulle det se ut? Vi kan prata i princip ifrån att stolen ni sitter på är massagestolar till vad ni skulle kunna få utifrån systemet. Och börjar verkligen visualisera en utopi. Och därifrån kan man börja plocka godbitarna.
Jag brukar också säga så, om ni hade trollspö, allt var möjligt. För att så vilda är ändå inte mina kollegor att de gissar. Och gissar de någonting vilt, så är ju det en innovativ förflyttning, exakt, som man blir så glad för.
Och kan du då för mycket om det ena eller det andra, så kan du vara benägen att hålla dig själv tillbaka. Men är du generalist och bara drömmer, ja, men då kanske lösningen finns i väldigt få digitala timmar att lösa upp.
Så grattis alla generalister som sen omger er med duktiga, till exempel tekniska kollegor.
Verkligen.
Hur skulle du säga att medarbetarnas arbetssätt förändras av ökad automatisering? Och vad ser du i nya viktiga förmågor som du måste ha på kundtjänst?
Ju mer du går mot en digitalisering, så desto mer ökar du kravet på tillgänglighet. Och den märker jag har varit en utmaning. Till exempel en chattfunktion. När jag mejlar en kundservice som privatperson, så har jag en viss förväntansbild av svarsfrekvens. Men när jag chattar, då vill jag ha instant svar. Så att tillgängligheten blir ju en ny resa för medarbetaren. Och just den här biten med att allting går mycket fortare. Och kundens förväntningar ökar på liksom att det ska gå fortare. Det blir en omställning.
Men då kan också kunden bli nöjdare så att du kan få mer feedback. Kan
man, ja, men verkligen. Det som jag har sett har varit utmaningen både utifrån en digitaliseringsresa, men just att prata sälj, det är just det här att man är så rädd för både digitalisering men också försäljning. För jobbar du inom kundservice, så vill du ge service. Och kunna väcka det intresset hos medarbetarna och öppna upp potentiellt att nu kan vi ändra arbetssätt till att vara lite mer proaktiva i försäljning än att bara vara den som tar emot klagomål.
Just det. Jag antar att du är lika yrkesskadad som jag och gärna kollar hur andra gör som har samma uppdrag eller samma yrke. Vad tittar du själv på när du möter någon annan som beskriver sin digitaliseringsresa eller du läser om någonting?
Oj, jag frågar så mycket.
Ja, vad är du nyfiken på?
Ja, men hur snabbt gick det? Mm. Vad var dina fallgropar? Vem fick du tampas med? Hur kom du förbi det här hindret med budget? Hur kunde du lägga fram... Ja, men, alltså bara få med medarbetarna äska resurser. Den tycker jag är liksom en utmaning konstant.
Det är lite det vi har pratat om
ja,
idag.
Precis. Mm. Och ja, men få tips och tricks ifrån andra. Mm. Vad i din process gjorde du som jag har saknat?
Och Aldous är också aktiv på LinkedIn och du är med i flera forum där ni pratar om kundupplevelse. Kanske du bara kan tipsa om?
Ja, men det här möjligheten fick jag via att det fanns ett inlägg på vår grupp Customer Experience Sverige, CX. Det är en grupp där väldigt många som jobbar just med Customer Experience och Customer Experience Management delar med sig av sina idéer och tips och tricks till varandra kring utmaningar, men också succéhistorier. Och det var där jag stötte på den här möjligheten.
Ja, det är där du träffade ja, på Connectel. Så allra sista frågan. Om du hade obegränsat med tid och det la sig liksom ovanpå ditt vanliga jobb, så det var ingen som märkte att du hade fått all den här tiden, och du fick utforska något som du tror kan bli viktigt att kunna mer om, vad skulle du lära dig mer om då? Och hur skulle du lära dig det?
Men jag gillar ju människopsykologi och jag gillar ju beteende. Jag skulle ju verkligen vilja veta, men var är vi om 5 år? Kunna vara några steg före. Hur kommer den här med utvecklingen se ut kanske om 10 år? Hur kan jag vara lite före den här gången? För jag känner att väldigt ofta samlar man ju in tips och tricks. Men det skulle vara
i
kul.
I kundbeteenden och ja, det digitala precis. Kundbeteendet. Precis. Hur vi använder teknik.
Ja, men precis. Mm. Och kunna vara ett steg före och då kunna... redan ja, men var den som är visionären i det hela.
Mm. Hur skulle du ta reda på det här?
Ja, bra fråga om jag hade tid. Ja, men kanske, jag är ingen analytiker, men jag skulle nog ta till några analytiska personer. Men hur har det stött bak i tiden? Vad är det som har förändrats och hitta det här beteendemönstret framåt?
Mm. Sista frågan. Stort tack alla ni som har följt oss idag. Vi ses en annan gång.
Tack.